SLA Sportpodd är tillbaka med avsnitt 55. Jag, Anton Gustafsson, är här och det är även Linus Hellman. Hur mår du, Linus?
Jag mår bra och vi har ju haft ett intensivt jobbpass här också den senaste veckan.
Det har varit intensivt, men inte mycket som är bättre än att få slå sig ner här och prata sport. En 40-45, kanske inte en timme, 40 minuter ungefär.
Det kanske blir lagom.
Det blir kul.
Absolut, nej, men nu är ju idrotten igång igen och vi fick ju gå på skidtävling på berget här i lördags, Billingens långlopp och sådär. Så att nu kommer idrotten tillbaka och det är väldigt roligt.
Ja, det var ju du och jag som var uppe på berget och kollade långloppet. Vad tyckte du om tillställningen?
Jo, men jag tyckte det var väldigt bra ordnat och så också. Och fick ju till väldigt bra spår där, Billingens skidallians som arrangerade det här loppet då. Som var tillbaka nu i mer normal utformning då, även som motionslopp. Så att det var ju mellan 500 och 600 som tog sig runt där uppe på Billingen.
I fint väder.
I fint strålande solsken.
Det var det inte när jag var där uppe på något annat skidlopp. Det var i december, då var det kallt och snöa. Det var sånt här snöblandat regn som jag vet att det kanske inte är ditt favoritväder.
Nej, men nu var det ju härligt, nästan vårkänsla över det hela, så att det var härligt.
Ja, men vi fokuserar på det positiva. Och OS som är igång nu, eller hur? Och jag tänkte att du skulle börja med att plocka ut ett par OS-minnen från den långa historien här. Det här är de 24:e vinterspelen. Har du några minnen?
Ja, det har jag, men nu, jag går inte så långt tillbaka av lätt insedda skäl, utan jag håller mig till det som man har upplevt på senare tid liksom, som jag tycker sticker ut lite. Då plockar jag fram, ja, jag tycker alltid intressant att följa Tre Kronor i en OS-turnering, och då får man ju tänka på naturligtvis OS i, ja, Lillehammer tog man i guld då, men man fick ju även ett guld i Turin 2006. Det tyckte jag var häftigt när Sverige slog ju Finland i den finalen där, och samtliga tre av våra stora ishockeystjärnor där, Mats Sundin, Peter Forsberg, Niklas Lindström, var ju involverad i ett mål där, avgörande mål. Så att det plockar jag fram med glädje. Sedan så måste man ju även också lyfta på hatten för ledarlasonen Marcus Hellner som firade stora triumfer då, i skidspåret på OS. Framförallt då Vancouver 2010 med dubbla OS-guld då. Stafett och skiathlon som han slog till med. Sen vann han även 4 år senare då i Sochi. Blev det också ett guld i stafett där. Så att 3 OS-guld på Marcus Hellner, det är starkt.
Den klassen har vi inte riktigt på de manliga skidåkarna nu, utan nu är det istället tjejerna som är bäst, får man ju säga, med det här dubbla medaljerna som vi tog här i dagarna.
Ja, verkligen. De har ju slog till där, med det blir ju dubbelt på pallen till och med, så att det var ju fantastiskt roligt när Jonas Sundling kunde knipa guldet och så Maja Dahlqvist på ett silverplats då. Så att det var väl första dubbelpallen där så på 38 år var för Sveriges del på ett OS.
Ja, Sarajevo 84 tror jag de pratade om.
Ja, då får vi gå tillbaka en bit där.
Det är inget jag minns då. Och inte nej. Du heller så att nej, satt nej, på TV:n, men man får ju, det rullar ju gamla OS-minnen hela tiden, ja, på TV nu. Det är härligt.
Det är häftigt, absolut.
Tre Kronors mål där med Sudden, Foppa och Lidas. Det såg jag på TV senast idag. Och det är alltid härliga bilder.
Det finns jättemånga om man går tillbaka. Anja Persson och så vidare. Massa när det kommer till vinter-OS.
Alltså det finns inte mycket som går upp mot att se en puck sitta rätt upp i krysset via ribban. Ja, det med ett slagskott, va? Inte de här moderna skotten man hör, snabba skott, tysta skott, sådana här grejer man hör. Ett hederligt klassiskt slagskott, det är nog det bästa.
Och Lasse Granqvist referat där, att han, det går stolpe och ribba in, det hårdaste skottet i karriären tror han utbrast där när Lida sköt in det.
Jag har ett par minnen också, ja, om du vill höra.
Det vill vi gärna höra.
Ett av mina absoluta favoritminnen från OS-historien, det är Stephen Bradbury. Har du koll på vem han är?
Ja, det är dråpligt minne du tar upp alltså, lite grann, för en del inblandade.
Ja, det är ju dråpligt. Egentligen är det nästan dråpligt för honom också. Men han körde short track, heter det, skridskor på en sån kort bana. Det går runt, runt, runt. Och han var ju inte särskilt bra, om man ska vara ärlig. Utan han var ju varken snabb egentligen. Men han hade tränat på, tagit sig till OS. Australien brukar inte vara framgångsrika på vinter-OS. I kvartsfinalen så är det jättemånga som ramlar, så han tar sig vidare. I semifinalen så är det folk som ramlar också. Jag tror det är någon diskvalificering. Och i finalen så ramlar allihopa i sista kurvan. och han går över mållinjen först och vinner. Jag tror faktiskt att det var Australiens första vinterguld.
Ja, helt osannolikt var det. Det minns man jätteväl.
Han pratar ju också om att det inte bara var tur. Det är lätt att tänka. Och det var ju säkert, vad vi gissar på, 90% tur då. Men ändå, han hade tränat hårt. Han hade en taktik, har han pratat om, att undvika de här situationerna. Sen hur mycket han undvekte och hur mycket det egentligen var att han låg efter det. Ja, det låg lite efter hans konstruktion. Men Stephen Bradbury, alltid en hjälte för mig.
Han var ju på fall alltså.
Ja, exakt. Ja. Och sen senast, det är ju onsdag kväll här nu då när vi spelar in, men senast idag så vann ju den här Lindsay Jacobellis, en amerikanska som kör snowboard cross. Jag blir lite osäker här, men jag tror att det heter så. Man är fyra stycken som kör nedför, först är nedvinner, det är massor med hopp och grejer. Och för 16 år sedan så var, då var hon 20 och ledde överlägset sista hoppet, så ska hon bara styla lite för publiken, men ramlar och blir omkörd och tappar guldet, och hon grät ju efter. Och sedan dess så har man inte följt hennes karriär, är ju bara vad jag vill säga, men hon har alltså i det efterkommande OS så har hon varit i semifinal 2 gånger, och i OS 2018 så var hon i final men blev 4, och idag som 36-åring så vann hon alltså guld. Och jag kan säga att jag fick gåshud när jag såg det på tv. Liksom att ha klantat bort ett guld så. Och så få sin revansch som 36-åring. Sista chansen. Och så tar det guldet. Ja, det var häftigt.
Fantastisk story får man ju säga. Och sen får man ju verkligen då glädjas totalt sett med 4 guld redan vid dags datum här när vi spelar in. Och det är ju fantastiskt.
Ja, det har varit en rivstart för Sveriges del på OS.
Ja, bortsett från de här Sundling då som tog guld, så har vi även då Sara Hector, Nils van der Poel och så Walter Wallberg så här långt. Så att det kan bli fler också.
Ja, och sen har vi har ett par medaljer till. Det var i mixed curling där. Almida Deval heter hon och Oskar Eriksson. De tog ett brons. Och sen den här Henrik Harlå, som jag tror är lite av en vattendelare i freestyle. Freestyle-sporten får ju en del kritik emellanåt att det är för mycket lek av det. Men han körde ju hem ett brons här nu då. Han var ju jäkligt nöjd. Jag såg intervjuer efter honom. Han var ju glad.
Ja.
Så det kan vi ju glädjas med. Men det är ändå Nils van der Poel som har gjort starkast avtryck på det, eller?
Det får man absolut säga. Det var ju ett fantastiskt häftigt lopp där i söndag som han gjorde. Och tog ut sig på slutet och verkligen nådde fram till och slog den här holländaren.
Ja, det var ju en rysare. Och det är det här jag gillar med OS. Det är många sporter som man kanske inte följer i vardagen så. Och skridskor är ju absolut, det är en sån sport för mig. Men vad var han? Han var 4 med 4 varv kvar. 3 med 3 varv kvar. 2 och så sista varvet. Och exakt. Så har de åkt 5000 meter på skridskor och så skiljer det jättelite. Men han är ju en fascinerande idrottare, eller?
Ja, verkligen. Och går sin egen väg. Och, ja, jag tycker det är bara coolt att höra på när man uttalar sig. Det är verkligen eftertryck och eftertanke, ska jag säga. Det är inte de här vanliga klyschorna som dyker upp kanske när man euforin spirar då efter framgång. Utan han tänker verkligen och förklarar vad han innerst inne känner på sitt eget lilla sätt.
Ja, och just träningen. Jag har sett en del intervjuer och dokumentärer och att han går sin egen väg, det gör han. Men han pratar ju också om att det är ingen som tränar lika mycket som honom. Och sen finns det säkert flera skridskåkare som tränar mer skridskor. Men han cyklar ju och springer och gör allt möjligt. Så han har ju en enorm liksom volym. Vi har ju en tendens gärna att vilja bara säga att någon har talang för någonting. Men det är väldigt sällan som det bara är talang. Nästan alltid så bottnar det i träningen.
Exakt. Och nu när det här spelas in, eller när det kommer ut den här podden, så kan han ju ta ett nytt guld i favoritdistansen på fredagen på 10 000 meter.
Ja, det beror ju lite på det om Nederländerna har mixtrat för mycket med isen. Det var väl
ja.
De ville ha bra is.
Ja, lite groteskt måste man väl säga att man tar till sådana initiativ.
Ja, det blev, jag såg intervju med van der Poel här. Det blir jämnare om det är bra is.
Ja, så förstod jag det.
Och han var väldigt bra på dålig is, sa han. Men han var också bra på bra is.
Mm.
Så att Ja, men vi håller väl tummarna för ett guld till där. För
det håller vi absolut. Och så får vi lyfta fram, vi måste ju prata lite, återgå till det lokala då. Vi har ju två deltagare på OS.
Ja, det har vi. Lina Ljungblom och Max Friberg. Och det är bara några timmar tills Max Friberg går in i OS. Det vet inte vi hur det går, men det vet vi på fredag när det här avsnittet kommer.
Absolut.
Lina Ljungblom däremot, jag har sett matcherna där. Och det är bara att säga att hon gör ett bra jobb i Damkronorna som tog sig till kvartsfinal med nöd och näppe. Det var två inledande förluster och sen grejer om det mot Kina och mot Danmark var det här i senaste matchen. Nu blir det ju då Kanada i kvartsfinal och det är ju
ja, omöjliga Kanada.
Ja, det är ju i princip omöjligt. Kanada är ju otroligt bra. Alltså, de har vunnit alla matcher och tror plus 28 i målskillnad, så de vinner ju med 6, 7, 8 puckar hela tiden. Mm. Och det ska vi nog inte hoppas på ett på en svensk bragd som det ju skulle vara.
Utan en enorm bragd, men det är skoj att man ändå repar mod efter de här två dubbla förlusterna i början på OS och sen ändå, ja, det var ju lite rysare mot Danmark den sista gruppspelsmatchen.
Ja, det var det mot Kina också. Och Kina kan vi säga att det är, när det är ishockey och Kina, det är lätt att man skrattar, va? Liksom Sverige problem med Kina, det tänker man ju att det ska inte finnas. Men i det här kinesiska laget så var det ju 13 stycken amerikanskor eller kanadensiskor. Så de har liksom plockat in inför OS här då för att göra mer ja, konkurrenskraftiga helt enkelt. Ja,
det känns ytterst märkligt, men det är ju tillåtet att göra så.
Ja, Lina Ljungblom gillar inte det i alla fall.
Nej.
Och jag är beredd att hålla med henne.
Exakt.
Vad säger du, Herman? Ska vi glida in på lite mer lokala här eller?
Vi återvänder väl till Skövde med omnejd.
Det gör vi. Vart vill du börja? Handboll kanske känns rimligt. IFK Skövde.
Ja.
Som spelade ikväll och slog Hallby med 25-21. Du har sett matchen.
Ja, bakom dessa siffror döljer sig ett gediget försvarsspel. Får man ju säga. Och ett fantastiskt målvaktsspel av Fabian Norsten som tog det mesta i den här matchen. Och verkligen ja, var fenomenal mellan stolparna. Inför en publik igen då, för nu har ju restriktionerna släppt, så att det var ju faktiskt 1400 på plats när IFK var mot Hallby i Jönköping då.
Det är ju härligt med publiken tillbaka, men Fabian Norsten, han går från klarhet till klarhet. Jag såg inte matchen ikväll, jag satt ju upptagen med en annan match som vi kommer till.
Ja.
Men jag var ju på plats mot Alingsås och det känns som att Fabian Norsten bra. Han är bra match efter match nu, eller vad säger du?
Ja, verkligen. Han formtoppar sig väl nu framåt de viktiga, den här viktiga veckan när IFK Skövde har mycket matcher och Europacup så småningom också. Men nej, men IFK Skövde har ju tre raka segrar nu efter EM-uppehållet. Efter slaget Arane som man skulle göra, så måste vi ta några ord också då om den här totala krossen av Alingsås i lördags i arena.
Ja, vilken rivstart det var.
Ja, 6-1, 11-2 efter 13 minuter, dubbla timeouter från Alingsås, men redan där ett slaget bortalag mer eller mindre. 20-13 i halvlek och sen då 34-25 till slut, så att det var ju en, ja, det var en övertygande insats av IFK Skövde.
Alltså 13-2, det är inte ofta man ser.
Nej, det är det verkligen inte, men det var ju som du säger, det var Fabian Norsten spelade starkt, försvaret fick stopp Alingsås. Då blev det de här siffrorna. Och det är ju inte, jag menar, Alingsås är ett bra handbollslag. Så att det var verkligen en riktigt stark insats.
Och när de får den där träffen, då träffen, man pratar alltid om träffen i handboll. Men när de får sånt stäm i IFK, då är de svåra att ta sig med. Det är många som är bra offensivt då, när de får det där liret. Ja, det
var ju lite, i den matchen mot Alingsås kan vi lyfta fram, det var ju Bjarni Valdemar som visade vägen och även Dan Bekansen som var målskyttar framåt som bidrog starkt.
Och vi har inte riktigt hunnit, inte jag i alla fall, har inte riktigt hunnit sätta mig in i SK Minsk som väntar i helgen, men det får vi göra. Har du någon koll på dem eller?
Nej, jag har inte satt mig in mer än att jag naturligtvis sett de mycket inhemska spelare från Belarus som var med och spelade det här mästerskapet i EM. Så att, men jag har inte satt mig in i detaljnivå där på deras spelare. Men som sagt, vi får Skövde, formkurvan är ju uppåt. Och vi kan ta några avslutande ord om matchen mot Hallby också då, som man också fick stopp tidigt på motståndaren. Jag tror 11-7 vi hade och sen hade man väl 14-10 i paus. Men också bra försvarsinsatser.
Och både 1 och 2, 3 och 4 Skövde-kopplingar i Hallby.
Ja, exakt. Det var ju Jesper Hjälfors och vi hade även Hampus Söderman som var med, eller var med kring SM-finalen här då, i Skövde förra säsongen. Och så dessutom då Marcus Holmén. Mellan stolparna som också var bra, men det räckte inte för att Hallby missade mycket framåt.
Det räckte inte, men räckte gjorde det för Skövde HF i derbyt mot Skara. Det var en stark seger av Skövde som förlorade höstens derby mot Skara, men nu fick revansch då.
Ja, en jättebra insats av Skövde HF som de här betyder väldigt mycket, de här derbysegrarna. Folk får säga vad de vill, det är mycket prestige och det är lokalrivalen och man vill vinna de här matcherna. Och det gjorde ju Skövde HF till slut. Det var ju så att Skara ledde ju paus, men Skövde krigade sig ju kapp och förbi och satt ju i förarsätet när matchen skulle avgöras på slutet och ledde med 3-4 mål. Men det blir ju alltid ofta jämnt i handboll och det blir det på slutet också, även om inte Skara kom närmare, utan då visade ju ja, Elmer Örtemark var väl en av spelarna som gick i bräschen.
Ja, och jag var på derbyt i höstas och då var det väldigt tydligt hur Magnus Frisk och Skara hade koll på Nicoline Lundgren. Det är ingen överraskning. Alla lag har ju koll på henne, men då var det väldigt tydligt hur Skara fick stopp på henne och då kärvade rejält för Skövde HF. I tisdagens derby då gjorde inte Nicoline Lundgren någon jättebra match egentligen. Jag tror hon gjorde 4 mål på 11 skott eller något sånt där. Men det var stor skillnad i hur de andra klev fram. Du sa Elma Örtemark, men Moa Andersson med flera. Det var många som delade på det.
Eller vad det gjorde de absolut. Moa Andersson gjorde viktiga mål när Skövde ryckte och fick det försprånget mot Skara. Och det var ju ett decimerat Skara också med skador. Så, men man ska ju inte ta ifrån Skövde HF-insatsen och förringa den, utan det var ju jättebra att de lyckades ta den här full... Det var ju första segern för nyåret också, så det betyder ju mycket för Skövde.
Ja, och ja, absolut med att Skara, de saknar ett par riktigt bra spelare. Julia Ehn var inte med och Melanie Fellberg kommer inte spela mer. Nej, exakt, den här säsongen. Så att,
Malin Larsson har ju dammat av istället, ja. Som vi minns sen framgångar i Skövde HF. Då, ja, det är och till och med otroligt. Ja, fick ju SM-stil för 2010 så att tiden går.
Ja, rutin brukar vi kalla det, va? Erfarenhet. Ja,
exakt.
Ja. Nej, men positivt i Skövde HF då, efter den här förlustsviten som inte har varit så rolig. Och de här poängen kan ju bli viktiga. Är det slutspel på gång? Eller är det här poäng för att bara verkligen säkra att man stannar kvar i SHE? Hur ska man se på det?
Ja, det är ju vilket humör man är på så att säga. Men det här var ju definitivt nästan kontraktspoäng, får man nog säga. Det, ja. Nu skaffar man sig ytterligare marginal neråt till Kärra och Hej då, som är de två sista lagen i serien.
Ja, och nu har inte jag tabellen framför mig. Nej, men man har något poäng. 4 poäng var, va?
Ja, absolut. Och så har man något poäng upp till slutbesticket, så det är ju... Kan man nog börja blicka uppåt. Jag hörde på Birkelunds kommentarer, tränaren Daniel Birkelund efteråt, och det är ju en match i taget och så vidare, lite grann det snacket. Men nu har man ju tagit de här poängen, och desto fortare man tar dem, då kan man ju börja sätta upp nya järva mål för det här unga, oerfarna laget.
Ja, och han pratade ju om det efter derbyt, att ge de här tjejerna en 20-30 SHE-matcher till, alltså ungefär en säsong då. Mer erfarenhet och få fortsätta utvecklas tillsammans, så sa ju han att de kommer slå Skara med ganska god marginal. Så det sa han ju efter det.
Exakt.
Vad tror du? Finns det den utvecklingspotentialen i Skövde HF eller?
Ja, det går ju åt rätt håll tycker jag ändå. Och Daniel Birkelund har ju fått en bra start på sitt nya uppdrag i Skövde HF. Och nu kan vi ta också det och flytta ju tillbaka Skövde sig. Hon är från Skara från början, men har spelat i Skövde HF. Presenterar ju Johanna Flygelholm till nästa säsong nu i veckan som det första nyförvärvet.
Ja, man blir ju inte riktigt klok på Skövde HF. De slår ju Skuru och då är det uppåt och sen är det 4 raka förluster och sen slår de Skara. Så det gäller ju att fortsätta här nu på något sätt. Man vet inte riktigt vart man har dem. Men så är det ju med unga lag ibland. Ja. Att det upp och ner liksom. Det är
men nu kommer man ju även, man pressar ju Sävehof också, så att man har ju 2 bra matcher i rad här.
Sen måste vi prata lite om den här smällen också. Britta Jakobsson, Fannstam, fick en ihjäl tryckare av Maja Eriksson rätt in i väggen på idrottshallen. Det är inte mycket utrymme där bakom kortlinjen. Det är 2 decimeter sedan började en vägg och den flög hon in i. Vad säger du om den situationen?
Ja, hon brakade ju in där. Det var 24 minuter på första halvlek där på slutskedet på den. När hon kontrar och får en knuff av Skaras Maja Eriksson och ja, får rätt in bakom målet då, helt enkelt. Och det är ju en solklar utvisning och det var ju även ett solklart rött kort. Domarparet Johan Gädda och Joakim Lindbrandt överlade med varandra och drog upp det röda kortet. Och det var väl inte så mycket att säga om. Det var ju, man ska ju inte röra spelare i det skedet på planen.
Nej, och jag stod faktiskt extremt bra placerad där, för jag fotade ju. Så att jag stod bara en 3-4 meter från själva händelsen och man ser de här liksom stapplande stegen innan väggen kommer. Och det var nog fler personer i hallen än jag som tänkte att nu går det åt. Ja.
Det var ju irriterat i Skövde-HF efter incidenten. Men okej, sånt hände ju i handboll och det viktigaste var ju att Britta Jakobsson från Stam reste sig.
Ja, det var egentligen ingen större fara. Hon kunde inte spela mer, men det verkar inte vara så jätteallvarligt. En sträckning pratar hon om.
Ja, det är skönt att höra, för det såg väldigt otäckt ut, gjorde det.
Istället kom ju då syster Nora in och hon gjorde det ju faktiskt bra där. Satte några viktiga mål, eller hur?
Ja, exakt. Nej, men det var ju en bra bredd på Skövde HF liksom. Och även Annie Linder, räddningar när det behövdes och sådär. Så absolut.
Och så den här Venera Surjan som knappt spelar någonting. Kom in på slutet, satte 2 av 2 där när det verkligen stod vägde. Ja. Det var också lite oväntat.
Ja, verkligen. Men det visar ju då på att många bidrar och att det finns en bredd i Skövde HF.
Och nästa match då så är det Önnered.
Ja, redan på fredagen då. Då är det ju första matchen på hemmaplan efter att restriktionerna försvann. Det var ju fel sida strecket där på derby, tyvärr då.
Ja, det var ju typiskt. En dag innan.
Ja, men nu får man chansen då med att fylla upp läktarna i idrottshallen när Önnered kommer på besök. Och det, ja, efter insatsen mot Skara här så tycker jag att publiken ska ta chansen och se Skövde HF, för det är underhållande handboll.
Men att derbyt spelades en dag innan, det var ju tråkigt. Men man kan säga att Skövde fastnade lite i den svenska byråkratin där. Det är ju något som du kan prata om, men det kanske vi inte ska göra nu.
Nej, det kan vi inte göra. Men matchen var ju flyttad också liksom från den fick ju skjutas på framtiden, derbyt.
Ja, man orkar inte flytta en gång till helt enkelt. Men vi får se då. Det kanske blir mer folk mot Önnered då, nu när restriktionerna är släppta.
Ja, det kan vi absolut hoppas på. Det är ju en sån där match vi ställer upp då, så att jag förstod att Skövde HF skulle spela i ett annat matchställ där liksom, för att manifestera för svensk handboll och lite andra viktiga frågor som man belyser.
Vad säger du? Fotboll?
Fotboll, absolut.
Skövde AIK?
Ja, Tobias Linderots mannar har ju sparkat igång och det var ju matchpremiär i lördags då. Vi tar väl det först.
Ja, det gör vi. Jönköping Södra, en blivande seriekonkurrent. På bortaplan 1-1. Mikael Mörk, målskytt för Skövde AIK. Du såg den här matchen, det gjorde jag också.
Ja.
En bra match, en bra premiär för Skövde AIK.
Ja, en bra första match att få i benen där man möter ett lag på samma nivå. Då. För nu handlar det om att växa in i kostymen och komma in i matchtempot helt enkelt för Skövde AIK. Och det gjorde man väl absolut. Fick 1-1 som sagt var mot J-Södra och ja, man skapade väl en del också, även om ja, J-Södra hade sina chanser också. Så att, men det var roligt att se de här nyförvärven i aktion då naturligtvis. Man har ju 3 nyförvärv.
Johan Fellerat, Gustav Salin och nu står det still, Linus Mattsson.
Icke att förglömma, för det är en av spelare som jag tycker man ska hålla verkligen ögonen på.
Ja, men han är snabb, Linus Mattsson. Han ser rätt pigg ut. Jag tycker att det syns att det är, han har ju spelat i Barcelonas ungdomsorganisation. Det syns ändå att det är en välutbildad spelare. Alltså kan utmana de här grejerna som man behöver i ett lag.
Instämmer helt. Det är ju en kvick, kreativ spelare. Det ser man ju som kommer att bli oerhört viktigt för Skövde AIK i det offensiva spelet.
Och Gustav Salin, han hade ingen bra debut. Han är ju från Jönköping, spelat i Jönköpings klubbar hela sin karriär. Jag pratade med han efter matchen och berättade att han gick till matchen för att han bor så nära. Då. Han började på bänken, kom in i paus men blev skadad mer eller mindre direkt och fick linka av. Knäskadad, men det ska inte vara så allvarligt. Men jag tyckte det kan också bli lite sådär när han spelar så lite att man ska sitta och säga att han såg spännande ut. Man hade några korta sekvenser när han fick utmana lite och dribbla lite. Man såg ändå att det var en teknisk spelare som nog kommer kunna göra en del framåt. Sen går inte bedöma någon på så lite.
Nej.
Liksom. Men man ser ändå när någon rör bollen åt vilket håll det lutar. Kan man säga så eller?
Jo, det kan man säga absolut. Och han fick väl en kvart då, ungefär. Linus Mattsson hade en halvlek 45 minuter och Johan Fällrat hade 70 minuter och klart att han är ju också en vass anfallare. Han hade väl inte så många lägen, men visar ju ändå att han är farlig när han väl utmanar och får bollen i straffområdet.
Sen spelar, på tal om Fällrat, de spelar ju andra matchen här på onsdagskvällen borta mot nyblivna i allsvenska laget IFK Värnamo, och då missade Fällrat straff.
Ja, det gjorde han, och det, vi kan ju ta den matchen från början då. Det blir alltså 0-0 mot IFK Värnamo. Det var väl inte, speglade inte matchen eftersom det var en jättesevärd match med mycket chanser åt båda håll. Och SAIK var närmast faktiskt att vinna om man ser till målchanserna. Det var. Filip Skyberg nickade en boll i ribban i första halvlek. Och sen fick alltså Skövde AIK straff i andra halvlek när redan nämnde Linus Mattsson då utmanade och visade kvaliteter och blev nersparkad i straffområdet. Och då skulle ju Fällra ta hand om den här straffen från 11 meter. Men ganska bra straff ändå, men inte tillräckligt hård. Långt ut med, eller ut med backen, långt ut mot stolproten. Och där var målvakten med på noterna.
När nyförvärv gör mål tidigt på träningsmatcher, då är det alltid skönt att få en bra start.
Så är det ju.
När de inte gör mål, då är det ingenting. Då är det tyst.
Då är det tyst, men som Tobias Lindroth sa, det viktigaste är att han gör mål i serien.
Ja, så är det ju. Men vi är ju ändå på tårna här och följer absolut. Dem, noterar det lilla. Linus Mattsson, när han blev fri, föll han lite lättare? Eller?
Ja, det kanske är så, men jag tycker att det såg ut som att han var på honom i det läget. Då.
Ja. Och
det var onödigt, för det var ändå ganska långt ner, nästan ut med kortlinjen.
Men det är sånt här som moderna experter som man ser på tv, de pratar om att han lurar försvararen där.
Ja.
Han får försvararen att sätta ut benet.
Exakt.
Och så faller han på det. Ja, det var bra gjort av Linus helt enkelt. Och ingen filmning.
Ingen filmning tycker jag absolut inte. Och han gjorde dessutom, slog han inlägget till nicken som Skyberg hade. Så han var pigg, kreativ. Och totalt sett en jättebra match av Skövde AIK mot det här toppmotståndet då. Så nu har man då spelat två övriga matcher mot Gisödra, Superettan, och mot Värnamo från Allsvenskan. Så att det har börjat bra på den här resan mot seriepremiär i Superettan som är först i april.
Ja, och jag tycker man ser på Skövde AIK att de har tänkt att fortsätta där de avslutade förra säsongen. Och då tänker jag inte på att de ska gå upp, utan då tänker jag på att försvarsspelet ser stabilt ut. Det är ju samma spelare i bak som det var under fjolårssäsongen, och det tycker jag syns att det ser stabilt ut. Och nu har man mött ett lag från Superettan och ett lag som ska spela i Allsvenskan, och man har bara släppt in ett mål. Och sen ser man ju de här grejerna som Tobbe Linderoth alltid jobbar med. Man ser de långa inkasten, man ser mittbackar som kommer upp på fasta situationer och,
ja.
Så att det är ju där de börjar, så får vi hoppas att de kan utveckla det ännu mer, eller?
Ja, exakt. Nu har ju fokus legat på försvarsspelet, och då får man väl säga att det har utmynnat väl i de här två matcherna när man har lyckats vara stabilt. Hållit relativt tätt, och så vi ska lyfta fram Marcus Fröjd också, målvakten i Skövde AIK här, som agerar som en mycket trygg och stabil sista utpost i de här två matcherna han har gjort i alla fall. Och det handlar om att sätta försvarsspelet, och det tycker jag att man, ja, det går åt rätt håll. Det är helt klart steg i rätt riktning.
Marcus Fröjd får kanske lite för lite uppmärksamhet egentligen. Han har utvecklats de senaste åren.
Ja, det håller jag verkligen med.
Till att bli riktigt stabil målvakt. Nu ska man ska inte sitta här och klaga på Marcus Fröjd, men tidigare under hans karriär så var det ändå en målvakt som kunde gå bort sig lite ibland. Jag minns några utrustningar när han, ja, ganska grova misstag om man ska säga egentligen. Ja, de ser man ju inte alls längre.
Nej, jag tycker han har växt ut, och förra säsongen var ju riktigt vass. Och kvalet var ju fantastiskt.
Ja.
Han var ju en jättebidragande orsak till att det blev som det blev. Jag tänker framförallt på första kvalmatchen.
Ja. Så att, och han blir viktig i Superettan.
Ja.
Så, förstås.
Exakt, man bygger ju bakifrån nu och det har man fått behålla som du var inne på. Så att det ser ju bra ut.
I helgen däremot så blir det inte samma kvalitet på motståndet för Skövde AIK. Då möter de Karlstad.
Karlstad fotboll, hemmapremiär då, eller alltså på konstgräset här. Ett lag från ettan, ja. Så det är en nivå ner, men det är ändå ett bra division 1-lag. Så att, men inte på den här nivån som de är två första matcherna. Så man har ju lagt sig väldigt högt och spänt pågen i början. Och det är väl klokt så man ska kunna komma in och veta vad som krävs på den här nivån.
Ja, och fotbollen i Karlstad är ju ett kapitel för sig själv med alla klubbar som det har varit tal om sammanslagningar, ja. Och fram och tillbaka. Men det känner jag lite, Hellman, att det är nog en annan podd, va?
Det är en annan podd.
Ska vi... Det räcker så med Skövde AIK. Och så går vi vidare till hockeyn, eller hur? Skövde IK.
Ja, blandar och ger på slutet.
Det kan, vilken vecka det har varit för Skövde IK. Där har vi ett lag som det är svårt att veta vart man har. Tidigare under allettan så har det varit ganska enkelt att veta vart man har dem, om man ska vara ärlig. Då har det varit nästan bara förluster. Men den här veckan som har varit nu, det är så svårt att förstå vart man har Skövde IK. Först ja. En oväntad derbyseger mot Mariestad, 5-4. Då då blåser det positiva vindar och spelare pratar om att vi är på gång och det ser så bra ut. Och sen åker man ner till Småland och gör 0 mål mot Vimmerby som låg näst sist inför den matchen. Förlorar med 2-0. Och sen på onsdagskvällen här då, så åker man ner till Kalmar som man förlorade mot med 6-0 senast man var i Kalmar. Och så ligger man under med 3-0 efter 4 minuter och 46 sekunder. Och då tänker man, den här matchen är ju stängd. Och sen så vänder Skövde IK och vinner med 5-4 efter 16 straffar. Där har du summeringen på Skövde IKs vecka. Det är,
logiken är inte så...
Nej, det är svårt att veta då vad man ska vänta sig. Men nu är ju läget så efter den här veckan i alla fall att det är 6 poäng upp till Vimmerby. Så man har ju lyckats både knappa in, tappa och så knappa in igen. Så 6 poäng upp är det med 10 matcher kvar att spela.
Ja, men det lever ju allt jämnt vidare. Men det är klart att man hade med den här derbysegern på näthinnan och den glädjen man fick där efter att ha slått Mariestad med 5-4 i fredag, så att man hade förväntat sig lite mer mot Vimmerby som du var inne på. Men sen tar man ändå då hand om bonuspoängen här efter en jättevändning i Kalmar då med tidigt underläge och man skakar fram en förlängning och straff. Hjälte då Jonathan Ström och dubbla poäng. Så att ja.
Ja, vi ska säga att det var Kalmar ledde med 4-1 inför den sista perioden och sen kom 4-2. 4-3 kom Skövde IK och plockade ut målvakten med 1,5 minut kvar kanske det var. Och Skövde IK hade ju ingen timeout kvar. Den hade de ju bränt efter 4.46 och underläge 3-0. Så de får ju bara, det är lite rörigt. Men det kommer in spelare och så får de till en kvittering. Adam Tillander var det med 10 sekunder kvar. Och då var det jubel såklart.
Givetvis. Det är en jättestark upphäppning. Den ser man ju inte komma när man ser matchen som sådan.
Nej, det var oväntat, men ja, det är klart att man får ändå säga att det var nog sista chansen. Ja. Det blir 2 poäng mindre här och 8 poäng och så liksom en ny förlust. Det lever ändå, men det är inte med mycket.
Hoppet är ju det sista som överger människan brukar du heta, och det är väl det de lever på nu, hoppet. För marginalerna har man ju lagt, men 30 poäng kvar att spela om.
30 poäng kvar att spela om. Vi kommer att jaga, sa Fredrik Ljunggren. Tror du att, ja, jaga kommer de ju, men sista omdömet här, tror du att de kommer lösa det?
Jag är väl skeptisk till det med tanke på det man har gjort hittills, men ja, vi ska ta sig mål, men jag tror det blir svårt med tanke på att man har så få poäng.
Ja, jag vill egentligen gå tvärt emot det, men jag tror faktiskt också att det blir svårt. Men ja, vi får se, det kommer krävas ett par raka segrar. De har inte vunnit 2 raka matcher än i allettan. Och de måste ju ta ett par raka segrar för att det ska bli någon typ av närkontakt i det.
Och sen få med sig resultat också då.
Ja, det kommer ju krävas också. Nu har de ju, de har ju kvar att möta Hanviken, har de ju, som är i botten. Och där borde de ju kunna ha chansen. Men de har ju spelat färdigt mot Vimmerby. Det var ju tre. Och det är också inte sylvast då, egentligen, att ta bara en av 9 poäng mot Vimmerby. Så Vimmerby har ju tagit 18 poäng i allettan. Nej, och de har tagit 9 av sina, eller 8 av sina 18 poäng mot Skövde IK. Och båda lagen är i botten. Så det är ju, det är dels att man inte tar några poäng själv då, och sen ger man poäng till bottenkonkurrenterna.
Ja. Vi får se, det ska spelas om det, men man har ju satt sig i ett prekärt läge.
Ja, vi får helt enkelt se hur det går för Skövde IK. Vi följer med spänning. Vi följer Skövde HF med spänning, IFK Skövde med spänning och Skövde AIK med spänning. Vi följer alla lagen med spänning helt enkelt.
Ja, och ser fram emot Europacup-matchen på söndag ändå mot Minsk. Det blir på något sätt russinet i kakan.
Ja, det blir kul. SK och Minsk från Belarus. Det blir spännande att se vad de har att bjuda på.
Verkligen.
Vad säger du, Linus? Börjar vi känna oss klara så?
Ja, det gör vi väl. Vi har väl avhandlat mycket. Det har ju varit en rätt intensiv vecka, som det heter.
Nu blir det däremot inte så intensivt för dig. För nu lyfter snart planet, äntligen, som du har väntat, mot varmare breddgrader.
Ja, när den här podden sen så har jag förhoppningsvis kommit iväg till Gran Canaria för en liten vistelse i Las Palmas.
Det blir trevligt.
Ja, verkligen. Jag ska se ljuset, höll jag på att säga, och känna värmen igen där. Och känna kontinentens puls.
Ja, jag är glad för din skull. Och för min egen del så blir det, alltså det blir inte så mycket sämre. Om jag egentligen får välja mellan Las Palmas och Nobelhallen i Karlskoga, så ja, då blir det ju Nobelhallen i Karlskoga. Jag ska åka upp med farsan och brorsan och kolla på BIK Karlskoga Södertälje på fredag.
Inför fulla salonger?
Ja, det blir ju det. Ah, det blir ju säkert inte fullt då. Den är ju enorm. I och med att ståplatsläktaren är så stor så går det in väldigt mycket folk i Nobelhallen. Tar in 5000, och det blir det säkert inte, med tanke på att pandemin kanske inte riktigt har släppt. Även om folk får gå dit, så kan man ju tänka sig att en del stannar hemma. Men det är en sån här enkronas match, så att det lär bli bra tryck i hallen. Och är det något ställe i Hockeysverige det är tryck, så är det i Karlskoga på fredagkvällar. Det
går ju bra för dem också.
Ja, det gör ju det. Så att det lär nog säkert bli bra tryck. Och det, ja, men det ser jag fram emot. Bilresan upp är fin också. Drygt en timme med brorsan och farsan och sitta och köta lite hockey. Det blir bra.
Lagom.
Ja, men det blir bra. Och då säger vi tack för idag helt enkelt.
Ja, tack för ikväll och nästan tack för i natt. Så att det återkänner nästa vecka.
Ja, det är 5-6-7 timmar kvar till OS-hockeyn drar igång för 3 kronor. Så vi får skynda oss hem, sova, ställa klockan på 5, gå upp och titta hockey.
Det får vi göra.
Ha det bra i Las Palmas hemma.
Ha det bra i Nobelhallen.